When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ännu ett avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig, Amanda, och så har vi Rodde. Och med oss har vi Helene Ahlsson, en av Sveriges största fitnessprofiler skulle jag nog våga påstå. Välkommen!
Tack så mycket, det var snällt sagt.
Ja, men det stämmer, det tycker jag.
Ännu med dig nu kanske.
Har du varit med länge, eller hur?
Ja, det börjar bli några nu. Sen 05, ja.
Ja, det är länge. Shit, då var det fan över 10 år, 10-årsjubileum för... Två år sedan får man säga nu när det är 2017. Mm. Fan vad kul att du ville komma. Vi har lilla, vad heter den, Kerstin. Hunden med oss här. Mm. Som får kanske skälla lite ibland, men det är helt okej. Berätta Helene, vem är du, vad gör du för någonting? Du är verksam inom fitnessbranschen.
Ja, inom fitnessbranschen och egentligen inom träning och hälsa också. Jag är väl en, som jag sa tidigare, jag ser mig själv som en mångsysslare inom den här branschen. Håller på med det mesta. Började som PT och nu så gör jag väl i stort sett allt lite igen som man kan göra inom fitness och träning och hälsa. Ja, försöker inspirera och få så mycket människor som möjligt att vilja hitta ett aktivt liv på ett roligt sätt. Liksom, på något sätt. Och sen hur man kommer dit, det är lite olika beroende på vilka man har framför sig.
Mm. Så. Mm. Du började som PT, nämnde du tidigare.
Mm.
Hur såg ditt träningsliv ut innan det? Har du alltid varit en aktiv person och tränat mycket? Eller har du varit idrottare? Eller hur har du liksom sett ut från barnsben?
Jag har nog varit alltid... Det är lite så här, med mig är det allt eller inget. Jag har hållit på med hästar, sen, som alla tjejer. Mm. Så jag var 6 år faktiskt. Och innan dess så höll jag på, man höll på att testa allting. Man simmar lite och man testar på det mesta. Men hästarna fastnade för och hållit på sen jag var 6 år fram till jag var 20. Och i stort sett på samma nivå som jag håller på med det här nu då, bodyfitness och sånt, som jag själv tävlar i idag. Så då var det bara hästar, dygnet runt, hela tiden. Och träna och jobba och höll på med det. Och sen så gick det ganska sådär abrupt över till styrketräningen när jag började resa ganska mycket. Då var det svårt att liksom hänga på hästarna liksom och låta dem följa med. Det gick inte riktigt satsa då på det sättet.
Hur kommer det sig att du började resa?
Jag började resa för att jag behövde, som alla andra, man behövde dra några år utomlands.
Ja, men lite såhär hobby, det var inte något speciellt syfte. Nej, utan det var semester liksom.
Jag utbildade mig till bartender och sen så körde jag några år sådär på KOS. Och sen så, men det insåg jag ganska snabbt att det var roligt något år. Sen så, det ska man göra liksom.
Mm.
Och där faktiskt började jag träna i Grekland med väldigt seriösa människor. Så det var liksom nytt. Jag började egentligen cykla när jag var 16. Då jag gick elitidrottsgymnasium. Så det var ett komplement till ridningen. Så jag höll redan på. Jag höll på.
Så du var elit, alltså du var inom eliten i ridning?
Ja, jag var på ganska hög nivå.
Vad var det för gren?
Dressyr var det som jag satsade högst inom. Men det var för att det var lättast att hitta bra hästar där.
Ja, det är så.
Hoppningen och fälttävlan. Hoppningen tycker jag framförallt var roligast.
Ja. Det är lite mer fart.
Ja, det är det som är kul. Ja. Så att dressyren är egentligen inte speciellt rolig. Men som sagt, det var lättare att hitta bra hästar. Det är kombon man måste ha för att komma någonstans i den sporten. Och på den tiden så fanns det ju inga sponsorer och någonting. Så att det var ju, man får vara glad för det man hade liksom.
Mm. Har du blivit bättre inom ridsporten nu?
Jag tror det. Jag vet inte, när jag tävlade, när jag var liten, liksom, det var ju Malin Bajard som var sponsor av H&M. Det var ju så jättestort.
Ja, det var skitstort liksom. Att komma ihåg också.
Och det var ju typ det enda man såg. Idag vet jag inte, men jag kan tänka mig det. Men alltså, så som det vimlar av sponsorer idag i vår bransch bara, så klart att jag tror det. Alltså, alla företag vill ju synas på något sätt. Så, det
finns så du åkte till KOS och så slutade du med ridningen?
Mm.
For life liksom, eller?
Vet du att det var nästan över natten. Sådär. Ja. Jag är ju som sagt, jag är antingen eller. Och efter när jag la ner mig det där så... Jag hade hållit på så himla mycket, dygnet runt hela tiden. Så det var nästan så att det... Det var liksom så för mig var att antingen så fortsätter jag satsar liksom all in, verkligen helhjärtat, eller så lägger jag av. Och jag har inte ångrat det någon gång, för jag har känt att jag kommer aldrig kunna bli en sån hobbyhästtjej. Utan Nej. Då ska jag satsa jättemycket igen, och nu har jag hittat den här grejen som jag är precis likadan inom. Så att det är liksom, det är två sporter som har tagit liksom all min tid i livet. Så det går liksom inte att kombinera heller.
Hur reagerade din omgivning på att du var så här jättehängiven, tävla på elitnivå och höll på med hästar dygnet runt, och sen skulle du åka till Kosso och vara borta?
Ja, jag vet inte. Det var så länge sedan.
Ja.
Men, nej, men det var ju, man går ju från ponny till stor häst. Och ponnyåren gick det ju väldigt bra. Det var ju där jag tävlade som mest. Och sen när man gick över till stor häst, jag vet inte hur gammal man är, med någonstans med
18
kanske det. Och då började jag mer jobba med att rida in och rida till stora hästar liksom, på ganska men hyfsad nivå också. Men där vart liksom steget till att ska jag börja tävla på samma nivå på stor häst som jag gjorde på ponnynivån, så då måste jag liksom tävla mot, då snackar vi liksom de här bästa tränarna och landslaget i Sverige liksom. Och det var ett väldigt stort kliv uppåt till dem.
Mm.
Det var mina egna tränare liksom. Och så kände jag väl liksom att fan, nej, vill jag något nytt liksom.
Så hittade du gymmet när du var i Grekland?
Ja, eller jag hade ju redan då tränat.
Så du började när du var 16, sa du?
Så att jag var en gymråtta redan. Sådär. Jag hade tränat sen gymnasiet då, och älskade att grisa runt på de här små hemmabyggena till gym. Sen styrkelokalerna långt ner liksom, där det bara var skrot.
Riktigt underground, ha?
Sån är jag. Så att det var... jag är alltid hemma när jag kommer till sånt gym. Jag tycker liksom, som att kliva in här, det är också skitskönt. Jag tycker att det är, när det blir för flådigt, det är inte riktigt jag. Så att, jag hittade mig själv ganska bra där faktiskt. Det var ju bara jag som var tjej, i stort sett, som tränade. Men jag tycker, jag hittade någonting annat som man fick liksom, jag behöver ha någonting att kriga mot hela tiden. Och så sköna människor, och så hamnar man där.
Tänkte du direkt att så här, det här ska jag jobba med?
Nej, inte alls. Jag skulle bli polis.
Okej.
Okay. Ja, så att jag vet inte riktigt hur jag kom in på. Men jag halkade in på idrottshögskolan sen när jag var 20. När jag hade rest klart lite grann. Och det är typ de bästa åren jag haft i mitt liv. Det är den bästa skolan som finns. Alltså, vi hade typ fest dygnet runt i 4,5 år. Alltså bara det är som en klass.
Shit, du skulle vara så här otippat. Idrottshögskola.
Ja, fast alltså fest på ett bra sätt. Det var som en lång klassresa. Det är liksom, vi tränade hela dagarna. Vi hoppade trampolin. Vi spelade volleyboll. Satt och bastade på kvällarna. Och det, liksom, det var bara som en sån här high school-film liksom, i 4,5 år. Bästa åren i mitt liv.
Och där, det låter ju superhärligt.
Och hela den perioden då utbildade jag mig, vid sidan om det jag utbildade mig kanske 3-4 utbildningar per år inom massa saker som då PT, kostrådgivare och allting. Så att när jag väl var klar med det där, då var jag redan ute i den här branschen och jobbade. Liksom. Så att det bara föll så naturligt att jag halkade in på det.
Mm. Och börja tävla då? För du har ju tävlat väldigt mycket. Vad har du för meriter inom fitness? Jag tror att jag har försökt att söka, men jag skulle aldrig kunna plugga in om den där listan.
Nej.
Vad har du åstadkommit på fitnessscenen, säger man så?
Ja, jag har vunnit World Cup. Jag har vunnit tävlingar i USA, tagit overallen där. Jag har tävlat på Arnolds, den stora, kom sexa på Arnolds, en av världens största tävlingar. Jag har vunnit SM några år, jag har kommit trea på EM för ett par år sedan. Men topp tre de senaste, de flesta tävlingarna, liksom Grand Prix i Europa och Norden och sådär. Men ja.
Så du har varit med i typ alla de största tävlingarna i världen egentligen?
Precis. Alltså, så man kan tävla som amatör och sen kan man tävla som proffs. Och proffs är ju inte många i Sverige som är. Liksom. Och det är jäkligt tufft att komma dit och hålla sig på den nivån. Men som amatör har jag liksom tävlat på de flesta. Jag har ju, alltså World Cup och VM, det är ju två liknande tävlingar. Men jag har inte kört VM än. För att det har liksom inte passat i min tid. Och sen det är ju så, man ska alltid kvala. Nu ska jag ju upp och köra racet nästa år igen. Nej, det här året faktiskt.
Ja, ja, jag läste det att du ska börja tävla nu 2017 igen. Hur länge har du haft en paus då?
Jag tävlade SM 2015. Så
alltså,
det är inte så länge.
Så vet du, hur länge har du varit aktiv tävlande?
Första tävlingen 2005.
Ja, det är ju bra tag.
Men man tävlar inte varje år. Vissa gör det. Och jag skulle aldrig orka det. Jag tävlar kanske något år. Och så kör man en till x antal tävlingar det året. Så länge det liksom känns som att det funkar. Man orkar. Sen tar jag ett eller två år off. För att gå i en tävlingsform hela tiden. Det tar skitmycket. Sliter jättemycket på kropp och knopp. Och liksom kunna jobba. Och du måste ju ändå. Mitt mål är varje gång jag står på scen. Så vill jag vara bättre än vad jag var sist. Sen kan jag kan aldrig påverka. Det är som en hundutställning nästan. De här tävlingarna. Du kan aldrig påverka vilka du möter. Du kan inte påverka hur de ser ut. Du kan inte påverka hur domarna dömer dig. Jag kan bara påverka mig själv. Och jag kommer aldrig bli bättre om jag hela tiden bara går runt i en tävlingsform hela tiden. För jag kommer aldrig kunna utveckla min muskelmassa. Eller liksom, ja, på det sättet bli bättre. Så att jag har alltid tagit något år, så här, i alla fall varannat år, off. Där jag liksom får, då jobbar jag med, jag fokuserar på det och så tränar stenhårt. Liksom. Och sen så tar man det. Mina tävlingar har kommit lite som sådär. Jag har inte planerat så mycket. Det här är första gången i mitt liv som jag planerar faktiskt en tävlingssatsning. Normalt har det varit lite så här att Det har passat bra. Jag har kanske haft något fotojobb i USA. Och så är man i form och så har man flow i livet. Man har lite lugnare. Och då hoppar man på en tävling. Så där har
och varit. Vinner uppenbarligen.
Ibland.
Ibland. Ofta. Många gånger.
Hur ser dina off-perioder ut? Hur ofta tränar du då?
Man tränar nästan hårdare då. Man tränar inte mer. Nej. För att man kör ju oftast cardio eller någonting sånt där när man kör diet. Men jag tränar hårdare. För mig är det jobbigare nästan, fast roligare under off-season. För att jag har tuffare att lägga på mig massa än att gå ner, eller liksom bli tajt. Så att det är tyngre pass och oftast längre pass. Alltså det är väldigt så här, det är precis lika välplanerat om inte mer än under diet. För det är där jag måste...
Nu snarkar hunden här.
Somna hon.
Men alltså jag tänker också off-season, det är egentligen då bygger du.
Ja.
Så det är egentligen en tanke bakom det också.
Nej, Kerstin.
Hur många dagar i veckan tränar du på off-season? Förutom att det är liksom tyngre pass och så vidare. Men vad snittar du på antal pass i veckan ungefär?
Jag kör nog någonting nästan varje dag. Jag brukar alltid säga att man ska ha en hel dag vila. Men det brukar bli så att jag lägger vilan när kroppen behöver det. När jag jobbar med andra så blir det oftast att jag schemalägger vila för dem. För annars så vilar inte folk. Och om det inte är en sån människa som verkligen har lärt känna sin egen kropp. För då tycker jag att jag själv går bara på känsla. När jag går på diet eller liksom vad jag äter och hur jag tränar. Jag vaknar upp och känner hur min kropp mår. Och sen så går jag efter det. Och det gör jag off-season också. Har jag energi för att träna hårda pass, då gör jag det. Men sen kommer det dagar när man känner att nej, men nu måste den vila. Då vilar jag. Så att jag 6-7 pass i veckan. När det är off-season då. Och sen on, så beroende på vad jag lägger in för typ av eventuellt cardio eller hitträning som jag hellre gillar.
Lite. Hur kommer det sig att du fastnar? Vad är det för sorts gren du tävlar i förresten?
Bodyfitness.
Bodyfitness
heter det hemma i Sverige.
Ja, vad innebär den grenen då?
Ja, vi ska vara ganska så vältränade. Vi ska ha rätt mycket muskler, inte som en bodybuilder. Det är kanske det som de flesta känner igen från den här sporten då. Men det är fortfarande så. Du ska vara vältränad, du ska vara hård. Du får inte vara så att ådror och sånt bara står rakt ut på dig, utan men du ska vara väldigt väldigt hård, vältränad, men ändå ha ett fint face. Alltså helheten är jätteviktig. Kliver över till nästa nivå, då är det fortfarande, då kanske det är främst här hårdheten och massan. Det är ju women's fysik, sen kommer bodybuilding då, som är liksom väldigt mycket, nästan kroppen mest. Men i bodyfitness är det fortfarande verkligen the total package. Och det är det jag gillar också, för då kan man inte spåra ur på, liksom, du måste ändå... Ja, du måste vara hälsosam och se fräsch ut.
Du måste ha en balans. Liksom. Ja.
Vad är det för något? Är det posering enbart eller är det...
I bodyfitness är det posering. Det är rätt lustigt att jag håller på med det här faktiskt. För att jag är en sån typisk pojkflicka. Liksom. Kommer liksom med skiten i naglarna från stallet. Och vi står på scen nu och tävlar liksom i en minimal bikini och höger klackar.
Ja.
Första gången jag stod på scen, jag kunde inte ens gå i dem där. Det var, liksom, det var pinsamt.
Ja.
Och jag är fortfarande inte riktigt bekväm i den rollen. Men man blir ju det efter många år. Liksom.
Mm.
Så det är posering. Poseringen är ju... extremt stor del i det. Jag jobbar ju med att coacha folk i posering också. Och för när jag började tävla, då var det var inget snack om att det var lika viktigt. Idag så har det liksom, idag förstår man bättre. Man kan verkligen trolla med kroppen om man kan posera på det riktigt. Man kan framhäva styrka, man kan kamouflera svagheter.
Gäller att man ska se väldigt säker ut när man gör det också?
Väldigt säker, och alltså väldigt mycket utstrålning. Du ska vara så, alltså det här måste vi verkligen snacka om, att älska det man gör inifrån. För det syns direkt. Scenspråk, det är som man ser någon på teater bara. Man ser direkt om någon är osäker eller
om man är obekväm.
Ja, så att det är mycket så. Men jag kan, alltså man kan se det på den här sporten. Man kan se på det här hur man håller på scen och tycker att vad fan är det där? Det är inte ens en sport. Det är många som säger det. Säkert 90% av alla som inte förstår det här. Men om man ser hur vi sliter på det bak eller liksom på vägen dit, så är det liksom, alltså dieter, hård träning, det är verkligen en sport. Alltså det är 120% om man gör det helhjärtat.
Så är det. Jag tror ju också egentligen att det är den typiska människan som skulle döma det här med att nej, men det är ingen sport. Det är egentligen bara ställas på bikini och visa upp sig. Oh. Det är ju samma anledningen till att jag kan verkligen förstå det där. Det är på grund av thai-boxen, om man relaterar till det. Det är exakt samma sak. Man går ju bara in i en ring och slåss.
Ja, precis. Det är bara veva.
Ja, exakt. Men det är ju lite så. Det är det folk tror. Men man vet ju inte vad som ligger bakom det hela. Och jag vet inte, jag brukar säga så. Jag kan tänka mig att er värde är väl ganska lik när det kommer till det. Du kan inte träna 3-4 dagar i veckan som du kan göra med andra sporter och ändå lyckas. Här måste man lägga ner tid och själ.
Det är ju roligt att du säger det också. När du har off-season så är ju det egentligen också en del av planen. Det är ju liksom också en resa till nästa tävling. Ja, men precis. Och det, off-season låter ju som att ja, men man ska slappa. Men hur kommer det sig att du fastnar för att tävla? Alltså vad var det som gjorde, vad var din första tävling liksom? Vad var det som gjorde att du gjorde det igen efter det? Och igen och igen.
Jag är en tävlingsmänniska. Alltså jag har alltid tävlat hela mitt liv. Alltså mot mig själv, alltså hela tiden så fort jag gör något. Jag älskar utmaningar, så att jag hittar utmaningar i allting. Om du ser upp mig och skriver en rebus här, så hittar jag någon utmaning. Nej, men liksom vad som helst. Och jag kastades in i det här av andra som tyckte att jag skulle tävla första gången. När jag stod på scen första gången, det var Lucia-pokalen som alla vet liksom, fitnessfestivalen. Då visste jag inte vad det här var. Jag hade ingen aning om det. Jag tyckte det var jättekonstigt att stå i klackar och bikini som jag sa. Och jag kände mig jätteobekväm. Jag hade ingen aning om vilka jag mötte. Och det alla bara, men du ska ju möta den och den. Och jag bara, jag vet inte vilka de är. Liksom.
Det var stora namn med där också då, eller?
Ja, men det var det.
Utan att du själv visste vilka...
Ja. Jag hade ingen koll. Jag jobbade som PT på Sats Odenplan. Och liksom jag visste inte ens vad det här var. Och då så...
Men du var tvungen att anta utmaningen bara. Någon sa att du borde tävla. Du bara, ja, då ska jag vinna också.
Ja.
Tävlingsmänniska.
Men jag vann inte. Ja. Jag kom bara 3. Så att jag var lite så här, och det funkar inte riktigt för mig.
3 av hur många?
Ja, jag vet inte. Vi var rätt många faktiskt. Då på den tiden så var man ju, jag vet att vi var mellan 25 och 35 på scen hela tiden. Oj. När vi tävlade så. Jag vet inte hur många var den gången. Men det var tillräckligt många för att jag kände att, eller för ja, jag vill i alla fall testa en gång till och se om jag... 3, det går inte att sluta.
Så det var lite revansch att du fortsatte?
Ja, så var det.
Så gick du in och vann allting istället?
Nej, men sen gick det faktiskt inget bra. För att jag tävlade det och så vann jag ju... Samma helg så vann jag en så här... Better Body som är min största sponsor. Jag lever ju i de kläderna. Vann deras modelltävling det året. Och sen dess har jag varit deras ansikte utåt också. Men sen vill jag ju då som sagt... tävla igen, för jag skulle i alla fall vinna en gång i det här, tänkte jag. Och det gick inte så jättebra, för jag fick fram att jag skulle på SM-scen med en gång liksom, och så köra på. Och då kom jag typ så här 8 kanske, och var ännu sämre.
Ja.
Och det var ju verkligen så här pest för mig. Men det var ju för att jag var så dum och bara kastade mig upp på som en nybörjare. Man kanske ska ta det här året och liksom... Men då kände jag så här, jag vet inte, kanske det är min grej ändå. Så jag,
förståeligt att man tänker så.
Ja, så då stod jag så här i valkvalet om jag ska testa igen eller om jag ska lägga ner. Och då hade jag träffat en kille som höll på att tävla faktiskt. Och då sa han, men ge dig själv 2 år off. Och jag bara kände så här, 2 år?
Ja, det är ju länge.
Det är bra länge.
Det är ett långt mål. Ja, för någon som hade lite halvsugen
liksom. Precis. Men jag gjorde det och sen har jag faktiskt aldrig kommit sämre än topp 3. Förutom då på Arnas USA, det kom 6.
Hur tar du motgångar? Motgångar, alltså, beroende på vilket perspektiv man ser ifrån. För det är ingen motgång att komma 3 heller.
Nej.
Men för en tävlingsmänniska är det ju liksom, det är ett eller inget. Men hur har du tagit det när du inte har vunnit?
Jag tar det som, antingen som en lärdom. Beroende på liksom, vad kan jag göra bättre till nästa gång. Och jag tar det mer som en... ja, men en revansch eller utmaning. Mm. Alltså, jag har nog aldrig tagit som en förlust, utan mer det här att bli taggad till att...
Du är inte den som bryter ihop och liksom...
Nej, men det, jag tänkte, nej. Hur reagerar du i stunden? Blir du liksom, slår du i saker eller nej. Biter du ihop? Eller nej. Är du rycker på axlarna liksom?
Nej, inte det heller. Men inombords så blir jag bara så här... Jag är nog ganska... När det gäller det här med bodyfitness och sånt, då blir jag med en gång... Jag blir jätteglad för... Alltså, jag... Alltså, placerar mig topp tre så är jag alltid jätteglad. Jag är jätteglad oavsett just där då. Men sen ganska snabbt så backar jag tillbaka bandet och ser till okej, vad kan jag göra bättre? Och så börjar dagen efter börjar liksom med resa mot nästa mål oftast. Men när jag var med gladiatorerna och förlorade grenar, då small det i huvudet på mig.
Alltså, ja, men
då,
det var väl lite eran image också? Jag,
ja, jag skulle ju dock inte bli sån. Ice var ju väldigt lugn. Jag fick ju inte reagera så. Så första säsongen fick jag ju tillsägelse varenda gång från produktionschefen.
Men var du med gladiatorerna från första säsongen eller?
Ja, sen de började igen. Ja. Så när de började här för typ, vad är det, 6 år sedan igen. Ja. Då var jag med. De två första vänderna.
Sen... Coolt, för det är där egentligen ditt artistnamn kommer ifrån, eller hur?
Ice.
Ice, ja men precis. Mm. Det är så alla känner till dig. Hur länge var du med i...
Jag var med två vänder. Sen så
två säsonger bara?
Ja, men de
bara
bytte...
Så jag tänkte att du hade varit med i en evighet.
Ja, jag hade kanske gärna velat vara det, men de bytte inspelningsperiod. Vi körde alltid på våren, det passade mig perfekt i mitt jobb och sådär. Men sen bytte de helt plötsligt i hösten. Och hösten för mig är, jag jobbar och reser varenda helg. Så det gick liksom inte, det fanns inte en möjlighet att vara med fortfarande. Så att, på gott och ont, alltså man drar ju på sig skador och sådana grejer också. Det är jag har förslitning i kroppen efter det där, så att det var... Det är klart som fan att det hade varit skitkul att vara med flera gånger. Men jag har haft jättekul de två säsongerna som var. Och jag är ganska glad att jag är så pass hel fortfarande som jag är. Liksom.
Hur var det att vara med? För nu blir du egentligen, i gladiatorerna blir du väldigt fysisk. Rent generellt. Mm. Och det har du egentligen inte hållit på med på det sättet, eller hur? På scenen och träningsupplägg och så vidare. Då är du ju inte, du brottas inte, du slåss inte.
Nej, fast
eller
jag...
Eller har du tränat?
Nej, just det, det är inte ridningen heller. Här, ja.
Fast jag är nog bakom den här fitness-helgen så är jag, det är som jag sa tidigare, jag är ju inte en sån egentligen.
Nej, du nämnde ju pojkflicka, så då kan jag tänka mig att du kan,
jag har alltså, alltid,
det faller i naturligt.
Ja,
och...
Jag har alltid tränat så här, älskat sån här typ av träning som crossfit, bootcamp som vi pratade om. Jag har klättrat mycket, jag har varit jätteaktiv, så att gymmet för mig har egentligen bara varit det, att jag tränat. Jag tycker det är kul att träna gymmet, men det har varit mest för tävlingarna skull, att liksom hela tiden förbättra min fysik. Sen älskar jag alla annan utmaning och form av träning liksom, som finns.
Men la du om din träning när du kom i gladiatorerna?
Ja. Jättemycket.
Gick du in och tränade någon slags kampsport, brottning?
Ja, vi tränade mycket ihop också så här. Men vi var ju några svängar och brottades några svängar. Jag körde, alltså jag har ju mycket vänner inom, som Rickard Nordstrand och alla de här. Jag var ju runt och får runt och körde lite sånt där. Klättrade väldigt mycket. Jag körde mycket, ja men väldigt mycket fysiskt sånt. Blandade det med min vanliga träning. Så jag gick ner i arbetstid kanske 6 veckor innan, så gick jag ner kanske till hälften, vilket kanske blir normal arbetstid för folk. Ja. Men då la väldigt mycket på träning, vilket jag tyckte var skitkul.
Som en liten bootcamp för dig själv inför gladiatorerna.
Vi gjorde ju det ihop, alla gladiatorer, eller vi som bodde i Stockholm. Så vi tränade väldigt mycket, som Lina Lynx.
Lina Eklund va?
Ja,
henne
precis.
Har jag tränat med för länge sedan.
Ja, och hon hade ju liksom sin kampsportsstudio vi kunde bara hänga i, och sen så... Ja, så vi pusslade upp det där. Så det är klart att jag la om min träning. Absolut, du tränade mycket mer inför det. Sen var vi på plats och tränade på grenarna och sådär. Men jag älskar ju den träningen. Jag har aldrig mått så bra i kroppen som när jag tränar så mycket. Men då vilar vi också i den.
Var det några grenar du förlorade i under gladiatorerna? Eller förlorade, jag vet inte vad man klassade som. Men där du inte lyckades, där du inte klarade av motståndaren.
Vilken var värst liksom?
Vad var det som var...
Jättemycket. Första säsongen.
Det är så.
Ja, gud ja. Det var ju så här, men då hade vi liksom, då var ju vi rookies i det här, eller vi nya i alla fall, och för mig är det så här, jag ska in och vinna. Det är klart som fan jag ska vinna, jag är gladiator. Mm. Och man gick in och man hade sånt adrenalin på slag, så man hade ju nästan för mycket, så man bara tappade bort sig själv och så vart man jätteknäckt när man förlorade. Man hade inte vanan liksom, och så där, mina grenar var ju oftast ringarna, väggen, jag var uppe mycket i pyramiden, lite såna här häng- och klänggrenar. Och jag ramlade i vattnet konstant första.
Ja. Då fick du vara arg mycket.
Ja, det var jag. Men sen andra säsongen, när han, eller våran chef liksom hade varit på mig 1000 gånger med Helena i tv. Vi ska göra bra tv. Så gick man in med en helt annan inställning och kände så här, det är inte så jäkla bra kanske att gladiatorerna vinner hela tiden. Utan det är faktiskt utmanarna som ska...
alltså, skina.
För, ja. Mm. Och då helt plötsligt var man mycket lugnare och hade mer rutin, så då,
då
var man ju nästan
alla.
Då lät de inte vända. Ja, så att andra säsongen var för mig, för Ice, så mycket bättre sådär tävlingsmässigt. Mm. Men första säsongen, alltså vi är inte bättre än utmanarna. Om man ser till vad utmanarna ska klara av, så är ju oftast de bästa. Vi är ju lite experter på kanske våra grenar.
Ja, ni är lite mer erfarna.
Så att, ja, precis.
Kan man säga.
På vissa grenar, ja. Men utmanarna ska ju klara allt. Så jag måste ju ändå få säga att utmanarna, det är de som ska credden liksom.
Skulle du delta själv?
Ja, det har varit min dröm hela tiden. Ja. Ja, så jag såg där, jag har suttit framför glädjetorna sedan jag var så här liten och bara, jag ska vara med där någon gång. Så det var lite kul när de ringde och frågade om man inte
ville. Om du skulle vara glädjetor. Ja, coolt. Om du säger att du ska tävlingssatsa igen detta år, det känns skitkonstigt att säga faktiskt att det är 2017 nu, men det är det. Vad är planen? Var ska du ställa upp och vilken gren?
Ja, jag ska... det har inte riktigt kommit ut med än. Men jag...
Du får prata lite i gåtor i så fall. Eller så kan du avslöja för oss.
Nej, men det kommer ju komma ut ganska snart. Jag bloggar ju för NGI nu och där ska min resa liksom följas upp hela tiden. Men planen är väl faktiskt, kan jag väl säga, om allt går som det ska, så är första tävlingen nu i april. Det är Grand Prix här hemma i Sverige och det är ett EM-kval då. Så att, målet är att försöka göra så bra som möjligt från mig där och kanske försöka knipa en plats till EM som går i maj. Och sen så ligger lite andra internationella tävlingar på agendan om allting faller som det ska liksom. Jag vill tävla mycket, men jag är alltid så att jag tar en tävling i taget. Sen så får man se hur den går och den leder oftast till hur man
Någonting som jag reagerar på är att du säger att du vill tävla mycket. Du har egentligen... alltid varit tävlingsaktiv på sätt och vis sen du började. Och någonting man stöter på ganska vardagligen är folk som säger att jag hinner inte. Jag hinner inte tävla på grund av det och på grund av det här och så vidare. Men du, och så jobbar du otroligt mycket. Vi satt ju och pratade här behind the scenes innan. Och du jobbar otroligt mycket. Hur får du till allt det här med jobb, med privat och... Nu jobbar ju du i och för sig med som PT inom träningsbranschen och så vidare, men...
Fast det kan ändå bli svårt att få till. Det kan
bli
jättesvårt. Alltså, då vill man ju bara hem från sin arbetsplats.
Men hur får du till det här? Är det så att du... Det är prioriteringar för dig helt enkelt. Du ska få till din träning oavsett om det är mitt i natten eller...
Jag har tänkt på det här flera gånger faktiskt. Jag vet att jag någon gång för många år sedan satt med min agenda liksom, när man planerade kunderna och så. Och jag kommer ihåg så väl när jag kom på mig själv att jag började med, när det var ett nytt år, jag började med att lägga in min egen träning. Jag ska ha 2 timmar eller 3 timmar per dag som är så här, träning, dusch, ja men där man hinner liksom kring träning. Och jag kommer ihåg känslan när jag kände att fan, jag kan styra mitt eget liv. Alltså träningen är mitt jobb nu.
Mm. Och du ruckade inte på det där sen liksom? Utan
att nej, men då var det så här, sen den dagen så har jag känt att träningen är en del av mitt jobb. Om inte jag tränar så kan inte jag jobba med det jag gör. Det är liksom, det är halva jag. Och så att på något sätt så ser jag alltid till att det finns tid för träning. Sen planerar jag in jobbet efter det. Och sen lever jag ett sånt här liv. Alltså jag lever i träning, jag lever... Mm. Jag lever i mitt jobb. Det är, som jag sa, det är inget jobb, det är min hobby. Så att allting... Sen kanske jag har arbetsdagar som är mellan 15 och 20 timmar per dygn. Så är det. Jag kan ibland bli träningspassen 11 på kvällen. Ibland blir det 11 på förmiddagen. Men den
det blir av i alla fall.
Den blir av.
Ja.
Har du haft någon period i livet där du inte har tränat? Där någonting annat kommer emellan? Många gånger, de vi har intervjuat så har vi märkt att många gånger så kommer ju livet emellan. Om man säger så. Mm. Livet kommer emellan. Man börjar resa, man går på bartenderutbildning eller whatever. Och så blir träningen i andra hand. Och sen hittar man tillbaka till dig. Mm. Men på dig låter det som att du alltid haft träningen. Ni har alltid gått hand i hand. Mm. Eller har du haft någon period där du kommer ihåg så här, men det gick ett år, det är inte rörd ett finger?
Nej.
Du har alltid tränat?
Mm.
Grymt.
Ligger det i familj? Eller växte en ny generation från dig och framåt?
Mamma har varit ganska aktiv faktiskt när hon var yngre, gymnastik, handboll sådär, men hon la ju tvärt av när hon blev gravid med mig, sen har inte hon liksom gjort någonting, nu börjar hon köra lite Peter med mig igen liksom. Men brorsan har liksom, nej, jag är nog den som verkligen är så dedikerad liksom till det jag gör, när jag gör alltså jag är nog ganska extrem i min familj,
det är lite egna påhitt liksom.
Ja, det är liksom det är, alltså det är lite allt eller inget med mig, med allt, med jobb, träning, Det som får ta stryk i mitt liv, det var ju det som du var inne på, det är ju det här privata livet, alltså det är allt andra. Socialt, där tycker jag liksom, jag har ju mitt runt omkring mig. Jag umgås med likasinnade och jag har jättekul på min arbetsplats och ute bland de folket som jag umgås med och tränar med. Men det är klart att det kanske inte alltid, skulle jag försöka få in ett familjeliv i det här, då skulle jag ju behöva börja prioritera annorlunda. Och där har jag gjort ett medvetet val. Jag är ändå 37 om en och en halv vecka liksom, och fortfarande inte skaffat barn och sånt. Men det är ju för att jag har velat satsa på det jag gjort. Och, så det är lite så. Där har jag nog, om man nu skulle jämföra mitt liv med många andra, så är just den biten, det här vanliga sköna svenssonlivet kanske med familj och sånt, det finns inte.
Men har du alltid varit så här att du planerar bra? För jag tänker det där låter jävligt klokt att tänka att, nej men nu, för det är många som skaffar barn och sen bara shit, jag hinner inte. Och nej, och nu blev det så här och folk kan bli bittra liksom. Fan, jag hade en karriär inom det här men sen fick jag barn och det gick åt. Är du så där, planerar du så där väl med allt som du gör? Jag har liksom en tanke.
Alltså just det här med familj och barn, där har jag varit, där har jag nog varit ganska noggrann med. Alltså att inte, jag har alltid sagt att jag kommer inte skaffa barn om inte jag känner att jag kan ge 100, jag vill kunna ge 100% till det som jag gör, alltså väljer att göra. Och om jag skaffar barn idag så är det bara egoistiskt av mig. För jag kommer bli en sån som kanske inte, alltså antingen kommer jag medvetet lägga av med det jag gör för att jag vill ge 100% till barnet. Eller så kommer jag inte hinna med barnet. Och det den risken vill inte jag ta. Alltså jag vill inte.
Det är väl ändå ett ganska vettigt tänkande.
Ja, men det jag menar, det är inte så många som är så smarta.
Nej, men för det som händer är att man skaffar barn och så tror man att man ska behålla det gamla livet och man är inte riktigt redo på vad som komma skall. Och sen så tappar du din träning, du tappar din passion, då är inte du samma människa heller.
Nej.
Och frågan är ju då, blir man en bra förälder?
Nej, det tror jag verkligen.
Det är ju någonstans så här, jag har ju tre ungar. Jag har ju legat i, så barnbidragen går bra nu.
Det är ett jävla,
men jag brukar säga det, i det här fallet, nu har jag tre barn, men jag hinner alltid med mitt. Nu har jag lagt upp det. Jag har den förmånen att kunna jobba på det sättet. Och sen så är det ju folk som skaffar ett barn. Och så hinner de inte göra någonting.
Det är ett jävla planerande pusslande hela tiden. Så är det ju. Alltså, och det som jag kan säga, som har jag har ett och ett halvt barn kan man säga. Ett bonusbarn och ett som jag har på heltid. Man saknas ju alltid någonstans. Så är det ju. Var jag än är så liksom, är det lite bråttom till nästa. Så, alltså, och så har ju livet blivit.
Så kan jag känna bara när man är i en relation. För att det är nästan så att jag varje gång kliver in i en relation får börja med att lägga alla kort på bordet. Så här är jag. Välkommen till mitt liv.
Vad gör de då? Drar?
Nej, men det är lite så. Sen så, det är upp till dig. Så här kommer det vara. Det är klart att jag kommer liksom, det är klart man försöker hitta en gemensam väg. Men jag är inte som alla andra. Jag är ganska ärlig med det från början. Och det är bara ett pussel att få ihop det så med det livet man lever idag. Så därför har liksom barn, det har varit långt bort faktiskt.
Du tävlar och dietar. Det är ju många som inte blir så...
Vad heter din hund, Kerstin? Nu är hon igång igen. Hon kör någon slags rally här utanför.
Jag tror att hon gillar thai-boxning, för hon lever fan life här inne. Ja. Men när du tävlar i bodyfitness som du gör och du går på långa dieter. Många när de dietar, de är inte riktigt sig själva. Kanske inte den trevligaste personen att ha att göra med. Känner du av det där och tär det på dina personliga relationer?
Nej, jag tror inte det faktiskt så mycket alls. För det är det som jag, när jag sa förut det här med att jag försöker tävla när jag har ett flow i livet. Och det är därför jag inte vill egentligen planera för mycket. Jag vill gå upp på scen när jag känner att jag egentligen inte gör en lång tävling. En tävlingsdiet för många, det är det här att man går in i en tunnel, man har bara tunnelseendet, man äter torsk och ris och broccoli i 6 månader och så blir man lite som du säger, man blir lite komig, man är nästan så här i en annan värld och stänger ut i sin omvärld. Och jag som jobbar så mycket, jag kan inte göra det. Jag måste vara så här.
Nej, det var det jag tänkte också, klienter som blir drabbade och så. Nej, men då,
så att jag har nog, för mig är det väldigt viktigt hur jag lägger upp min diet, hur jag äter, hur jag tränar, så att jag alltid liksom är Helen utåt sett hela tiden. Sen kanske jag är, när jag kommer hem på kvällarna, stänger min dörr och verkligen är helt död. Men det är liksom, för mig är det viktigast att fortfarande vara Helen när jag är ute bland folk. Jag tänker inte tumma på mitt arbete eller mina relationer till mina vänner eller någonting för att jag ska upp på en scen. Det är inte så viktigt för mig liksom.
Så du arbetar egentligen hela vägen fram till scen?
Ja.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Någonting jag tänkte på när vi pratade tidigare, att du är en allgörare.
Mångsysslare.
Säga. Mångsysslare. du gör väldigt mycket. Kan du berätta lite? Du kör ju eget också.
Jag kör bara eget.
Du kör bara, ja, PT är alltså det du är egen där.
Ja.
Men är det andra saker du också gör? Vi talade om resor bland annat, som har ju antagligen med PT-livet att göra, att man tränar och så vidare. Berätta lite mer om de andra delarna. Vad är...
Ja, men Peter och sen så är jag ju coach för tävlande atlet. Jag har ett eget tävlingsteam som jag har haft många år. Sen tävlar jag själv och sen har jag träningsresor som vi pratade om. Och där brukar det väl vara mellan 3 och 5 kanske per år till olika destinationer. Det är både Spanien, Grekland, Thailand, USA. Och skribent för Body Magazine. Jag håller ganska mycket event och föreläsningar. Åker runt och gör sånt. Så att helgerna är liksom inte så mycket helg för mig.
Där bloggar också?
Bloggar nu. Mm. Jag har bloggat för Body väldigt länge. Men sen Instagram kom så tyckte jag att det var mycket smidigare på något sätt. Och det var lättare att nå ut till sina följare på det sättet. Och då har bloggen bara blivit så här långa sammanfattande inlägg om kanske saker som har hänt och sådär. Men nu har jag då signat med NJI och bloggar för dem och kommer blogga om hela min resa nu under det här året med tävlingar och sådana grejer. Så det har ju blivit lite mer faktiskt som ett jobb också, ett större samarbete som jag gör med dem.
Mm.
Sen jobbar jag också deltid på det här företaget, Better Bodies, de här träningskläderna som sitter där på designavdelningen, vilket också är skitkul.
Ja, vad kul.
Man undrar ju lite, hur hinner du med allting?
Mm.
Det är återigen, det är prioriteringar och planeringar. Men PT är det du sysslar mest med. Är det så? Om jag uppfattat det rätt. Det är egentligen där du...
Utåt sett, ja, kanske.
Okej.
Okay. Jo, men om vi nu lägger till online-verksamhet som jag har också. Och jobbar med online-coaching så är det ju det, kanske.
Ja.
Men
sen har jag läst på Elens blogg att hon sover knappt 5 timmar per natt också. Mm. Så hon har lite fler arbetstimmar.
Hur påverkar det dig då? Mindre sömn?
Jag tror att jag är en sån här människa som... Jag har aldrig behövt jättemycket sömn. Fast 5 timmar är för lite. Det är absolut för lite. Men jag har nog aldrig varit en sån som har sovit 8 timmar per natt. Jag kan inte minnas när jag liksom gjorde det så här rutinmässigt. Men... det är klart att det påverkar. Jag tror att jag är extremt envis. Så att jag är nog så här, jag bara kör. Alltså det spelar ingen roll om jag känner att shit, jag hade sovit. Jag skulle behöva sova dubbelt så länge i natt. Jag kör på. Det är som jag sa, har jag mitt jobb så har jag mitt jobb. Det är ingen som ska märka om jag är
trött. Men är det lika roligt varje dag? Känner du inte ibland så här, fan jag orkar inte gå upp idag. Jag orkar inte se en enda vikt. Jag orkar inte träffa en enda människa. Någon sån dag måste du väl ha. Någon gång. En gång.
Kom igen nu. Alltså, det som faktiskt får mig till att om jag vaknar och känner att jag ska behöva sova typ 4 timmar till. Det som får mig att verkligen vilja eller gå upp, det är ju de här människorna. Det är ju träningen. Mm. För att människorna som jag tränar, det är de som ger mig energi till att jobba. Alltså, är jag jättetrött, men jag kommer dit, det räcker med att jag möter mina klienter, så är jag liksom...
Är du petig med dina klienter? Väljer du väldigt noga vilka du väljer att träna?
Numera...
För det finns ju klienter och så finns det klienter.
Ja, inte så, men jag har i stort sett kundstopp i väldigt, väldigt många år.
Mm.
Så att numera om jag kan ta in någon, det är oftast kommer via någon... som känner mig som, alltså sådär,
för
jag har liksom väldigt, väldigt, jag har inte utrymme för att ta in fler klienter, då blir det inte att jag kan ta in random som mejlar mig eller något sånt, men inte så petig, jag vill inte döma någon sådär, jag vill inte, jag får väldigt mycket folk som vill tävla och komma i form och så, och jag tycker det är jättekul att få någon annan, Agda 85 som ska lära sig och liksom lyfta skrot. Nej, men liksom, och det är mer utmaning för mig, så att jag vill inte liksom ha någonting specifikt att gå på. Jag vill gärna ta in nya... Alltså när det gäller rena svensk som PT-klienter så tycker jag bara kul att få variation. Så där är jag inte så. Däremot är jag väldigt noggrann med vilka... Jag ska säga... Vilka tjejer som jag coachar i den här sporten. För den här sporten är... Den är ganska känslig. Det är många som kommer in i den här sporten som kanske inte ska vara här när det handlar om just det. Man påverkar sin kropp extremt mycket. Man laborerar med sin kropp, med kosten. Och jag har märkt att sen bikinigrenen som har kommit nu, det har ju bara exploderat med folk som vill tävla. Och det är alltså allt från 16-åringar som inte ens vet vad lyfta en hantel är till de som har haft extrema ätstörningar som tycker att det är ett perfekt sätt att gömma sig bakom sporten för att kontrollera sig. Det där är jättevanligt. Och det där försöker jag hela tiden syna. Och liksom, jag försöker lära känna en person genom mejlen innan jag kan... Liksom, vissa har jag avrådit. Liksom, till att, men samtidigt vill jag också kanske ta in hellre att man hjälper dem än att de hamnar helt fel också. Så det är jättesvårt.
Ja, att de hamnar i rätta händer i alla fall.
Men du säger att du själv tävlar när du känner att du har ett bra flow. Egentligen att du vill inte tvinga dig själv till att dieta eller...
Nej, gud nej. Nej, precis. Aldrig.
Men... Jag tänker det är kanske inte så många som funkar så. Om en tjej kommer till dig och vill tävla. Många känner nog att så här, men nu ska jag tvinga mig själv till att ta mig igenom den här dieten. Vad säger du till en sån person? Eller försöker du ge den personen det här flowet? Eller hur tänker du där?
Från början är många så här, de är helt exalterade över det här. De vill göra, de brinner för det här. Och de flesta har ju ändå liksom det här att det är något jättekul de är på gång och ska göra. Liksom. Sen om jag märker att det blir... Att det går trögt för någon. Eller att det är ganska vanligt att det är någon som kastar sig in i en sån här första debutdiet och tävling. Och så ska de samtidigt börja plugga på högskolan. Så de ska jobba extra. Och så har de strul med pojkvännen. Och så, det är liksom tusen saker. Så hela den här tävlingsgrejen faller bort lite grann. Alltså glädjen i att faktiskt göra den här resan och komma upp på scen. Den försvinner helt. För att man bara försöker pussla och få en... Alltså de försöker liksom ens stå på benen. Och då har jag haft liksom snack med dem och sagt att det kanske inte är läge just nu. Det ska ändå vara en rolig upplevelse. Speciellt första gången man står på scen vill jag... Om jag ska hjälpa någon, då vill jag att de ska kliva ner och känna fan vad kul. Det här, jag vill upp igen.
Hur reagerar de då? Känner de liksom så här att... Ja, fan du har rätt, eller är någon som har blivit upprörd eller nekar att nej, men det här jag vill... Alltså hur tar man emot en sån?
Jag har aldrig förbjudit någon, så jag har aldrig bestämt åt en människa att du får inte tävla. Men jag är fruktansvärt ärlig. Och jag är ärlig också, om någon säger till mig att Helene, hjälp mig, jag vill vinna den här tävlingen. Och så ser jag mig en gång att det kommer inte gå den här gången. Hon kanske behöver två år till i gymmet innan hon... Då är jag ärlig, då säger jag det. Och om den människan ändå känner att jag vill ändå upp, det får gå som det går. Ja, okej, men då är det ditt val. Alltså, så att jag är hela tiden ärlig så, men det är klart att vissa kanske kan ta det lite så här tufft när jag säger att man kanske ska fokusera klart på utbildningarna, fokusera på att se till att pojkvänner och relationer funkar. Om man nu mår väldigt dåligt av att det inte är bra det hemma. Och så vänta då. Det är inget bråttom när man är 20 eller 25. Liksom. Man blir ju bäst när man är efter 30 i den här branschen. Men sen, de brukar komma, det har inte hänt så ofta. Men alltså de som jag har fått och kanske vänta ett tag, de är ganska tacksamma sen ändå.
De inser det själva efter ett tag, liksom, att det kanske inte var rätt just nu.
Ja.
Du var lite inne på det tidigare med bikini fitness och så, men hur skulle du säga, som du har varit med så pass länge, i över 10 år i fitnessbranschen, hur skulle du säga fitnessbranschen idag gentemot hur den var för 10 år sedan? Vad är det liksom största skillnaden? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre?
Jag tycker så här att förr i tiden, men för typ 10 år sedan så var det...
Hur ska jag säga här utan att inte låta helt fel. Men det kändes verkligen som alltså en ordentlig sport då. För då var det liksom, man var tvungen att träna hårt. Det var liksom, det var bara, alltså det var tävling. Det var inte så mycket runt omkring. Du hade tävlingen som fokus, du tränade hårt, du visste liksom vad du skulle prestera. Det var, jag menar, det var inte 1000 miljoner människor som tävlade. Vem som helst kunde inte bara kasta sig upp på scen hur som helst. Och, det var väldigt, de som tävlade var, nu säger jag inte att folk idag är inte seriösa, men idag är väldigt många som gör det här kanske för, inte för att det är en, de ser som en sport, utan mer för att det är ett mål med träning.
Alltså det blir väldigt kommersiellt idag.
Ja, och idag, sen nackdelen tror jag lite grann, men det har ju egentligen inte med sporten att göra så, men just det här med sociala medier. Alltså det skrämmer mig när man ser framförallt kanske unga bikinitjejer som tror att de måste bete sig på ett visst sätt inom sociala medier för att kanske skaffa sponsorer eller kontakter. Mm. Och det är skrämmande. Det är jätteskrämmande hur man ser hur utvecklingen sker där. För det är liksom, folk tappar bort sig själva. De är någon på sociala medier. Sen så när man, det är knappt som, alltså vissa blir så mycket i sin roll på Instagram till exempel, så att de knappt vågar visa sig sen när de är ute på bland folk.
Jag kollar sig över axeln på McDonald's va?
Men så det är väl så här, jag vet inte, jag tror nog att hela grejen kring sporten har blivit så förändrad. Så att man fokuserar nästan mer på sånt där än på vad liksom, det här är en sport. Nu jävlar, nu är jag 120% i gymmet, jag äter rätt, jag sover.
Å andra sidan är det ju ganska roligt att det har fått mer uppmärksamhet, sporten. Att den är liksom lite mer erkänd än vad det var kanske
absolut,
för 10 år sedan.
Absolut.
Det är fram och baksidan med allting. Det finns ett ord som heter ortorexi. Mm. Känner du till det?
Jajamän, jag har gjort C-satsen om
det. Ja, har du det? Vad häftigt. Vet du vad det är då?
Inte en aning.
Det är väl en ohälsosam besatthet av att vara hälsosam, typ.
Av att träna,
ja. Du har gjort en uppsats om det, så du kan ju berätta vad det är för någonting. För nu måste jag bli vanligare i och med det här som du berättar.
Ja, anorexi. Ja, nej, men ortorexi, det är ju precis som du säger. Att man är aldrig nöjd. Hur hårt man än tränar så är man aldrig nöjd med sig själv. Liksom.
Mm.
Och det har ju med träningen att göra. Det har ju inte så mycket med kosten att göra. Utan att det är, liksom, det är en träningsbesatthet. Och man blir liksom aldrig nöjd. Vi gjorde en C-uppsats om det där. Då gjorde vi faktiskt en undersökning. Och såg på hur vanligt det var. Och jag själv hade precis tävlat då. Ja, jag hade precis tävlat ut min första tävling, så jag tyckte det var ganska intressant att testa det här testet själv på mig själv. Och under en diet så är du faktiskt lite det här tänket. Du är ju aldrig nöjd. Alltså man blir ju aldrig riktigt helt nöjd när du dietar. Så att periodvis så ligger ju nästan alla i den här ortorexifasen, även om man kanske inte är så generellt.
Mm.
Det blir vanligare, absolut.
Har du stött på människor som ligger i, alltså som har ortorexi kroniskt? Folk som vill ha din hjälp, kanske med träningen eller eller som du har stött på liksom, i ditt yrke
alltså,
eller i
tävlingsvärlden. De finns nog runt omkring en ganska mycket, men det är så mycket fokus på mat idag så att det är nästan så att det slår över. Folk fokuserar mer på det här att inte äta eller äta rätt och äta hit och dit och man ska äta det där och det kostar skott. Så träningen är ju ändå, jag vet inte, träning har ju blivit mer som en självklarhet för folk. De som tränar mycket, det är som jag tränar mycket. Men jag mår inte dåligt om jag måste vila en dag.
Alltså, ja, men det är ju som vi har snackat om förut, och så ser man det mer som ett behov. Alltså det är ett av dina behov att du ska träna.
Ja, men det är som att borsta tänderna. Jag gör det liksom. Men jag vet ju kanske, alltså när jag började med den här sporten, då var jag lite sådär att man nästan fan mådde lite skit om att han tränar.
Mm.
Nu är det mer att det kanske bara bra liksom.
Men, några titlar senare. Det kanske är självsäkerheten också.
Men jag har inte tänkt så mycket på det där med ortorexi. Jag tycker mer det är så fokus mycket på kosten och alla dieter hit och dit, och folk ska testa massa saker, förstör sina ämnen, så det är jättevanligt, folk förstör sina ämnesomsättningar, och väldigt mycket tjejer idag som har problem med ämnesomsättning, sköldkörtel och sånt där, och det tror jag kommer från att man håller på att laborera för mycket med sin kropp och stressar den alldeles för mycket, istället för bara göra som man alltid gjort, ät av allt och ät bra och ät sunt, ät den mängd du behöver liksom, och konstlar inte till det.
Vad kan du få för liksom symptom eller men om du gör en sån här tävlingsdiet felaktigt? Om du liksom tar för mycket stryk på kroppen?
Ja, alltså den största, det vanligaste är ju framförallt hos tjejer att man förstör sin ämnesomsättning och man påverkar sköldkörteln och hormonerna. Tjejer har ju så himla mycket hormoner som man har på att laborera med. Och om man svälter sig själv tillräckligt länge så kan det liksom få slint i kroppen. Och då kan det bli helt motsatt effekt efteråt. Att du bara lägger på och kroppen vill inte svara liksom på något sätt. Och då hamnar ju många tjejer i sånt här då hamnar de i det här att de måste tävla igen. För det är enda sättet att komma ner i vikt. Mm. Alltså det är enda sättet att kontrollera sin... Och så kanske de misslyckas där och ja, men de känner mig inte bra. Liksom. Så att det är farligt att kasta sig in i och börja dieta om man inte vet vad man gör.
Mm.
Går man under lång tid, pressar den för hårt och stressar kanske med sin omgivning i övrigt. Ja.
Tänker du alltid på vad du stoppar i dig? Eller kan du gynna dig i typ McDonald's? Nu vet jag inte om du gillar det, men skräpmat om man säger så. Kan du gynna dig det?
Absolut, det kan jag. Men inte McDonald's tycker inte jag är gott.
Nej.
Men, jag vet inte om något. Det var något så här fyllmat för jättemånga år sedan jag sist åt McDonald's. Men, nej, men absolut. Jag kan absolut unna mig saker som... Men jag är ganska tråkig i maten. Alltså, jag är en sån här, jag lever ganska bra hela tiden. Sen har jag ju mina laster också och jag har inget problem att äta det jag vill när jag inte går på en diet. Liksom. När jag går på diet då är jag väl mer så här, okej, nu bestämmer jag att den här dagen kan jag slappna av. Eller liksom, nu vill jag äta det här, nu vill jag äta den här middagen med dem eller ta de här glas vinen. Liksom. Men off-season, då är jag ganska flexibel. Men generellt, rätt igenom äter jag bra. Då, det är väl också det som gör att jag faktiskt kan unna mig lite när jag känner för det.
Mm.
Det gäller väl att man har det här grundtänket. Man ser vad man har på tallriken för olika liksom, näringsämnen. Ja.
Jag tror att det är liksom... När jag växte upp i alla fall, då hade man lördagsgodis. Mm. Sen åt man bra resten av veckans dagar.
Mm.
Idag är det liksom... det är inget konstigt idag. Men det är ju ingen som lever bra alla dagar i veckan. Det är ju inte så idag. Idag äter folk snabbmat och folk äter ute på restaurang på luncherna. Men då finns det inte utrymme till att bara balla ur på helgerna. För det har man gjort hela veckan.
Ja, precis. Vad är, du säger att du har dina laster. Vad är din största? Så om du ska äta något riktigt gott, vad är det då?
men jag är glasstorsk och choklad. Så att, naturgodis och typ glass är ju...
Men nu finns det ju faktiskt skitbra så här... Här lite hälsosammare glassar.
Ice cream socker och sånt. Är ju jättebra. Det är en av mina sponsorer faktiskt också. Så att jag är ju ganska lycklig lottad nu. Då kan jag äta på dieten till och med.
Mm.
Men nej, men så här, annars är vi typ så här. Vet, jag är ju pannkakstorsk. Jag är en riktig så här barnunge liksom.
Mm.
Gillar thai-mat.
Vi kommer bli bäst.
Glasskväll.
Ja, men är det någon som ska verkligen liksom... Få mig att smälta, då är det pannkakstårta med glass och då är jag hemma direkt. Ja. Absolut.
Ja, gud vad kul att höra. Men då var du människa också.
Ja.
Jag tänkte också på det här när vi snackade om fitnessbranschen. Egentligen inte förut och nu, utan överlag. Otillåtna preparat. Mm. Är det någonting som du stöter på ofta? Hur vanligt är det egentligen? Jag tänkte, vi som inte är i fitnessbranschen överhuvudtaget, vi tänker ju så här, ja men bodybuilding, ja det är anabola steroider, där alla trycker liksom. Mm.
Tyvärr är det ju den stämpeln om den här sporten har väl alltid varit. Kommer väl kanske alltid vara också. Jag tror inte vi kommer ifrån det. Men jag har ju verkligen nolltolerans själv. Har alltid haft hela mitt liv. Kommer alltid ha. Jag har det med dem jag coachar. Jag är tvärsträng med det. Jag är för tester. Vilket gör och jag har gjort ett aktivt val att inte sätta mig som coach, så kanske man bör ha en viss kunskap om sådana här grejer för att kunna tyda tecken på att folk använder preparat och sådär. Men jag har gjort ett val att inte lära mig någonting om det, för att någon ska inte kunna komma och fråga mig om någonting, för att jag vill inte ens beblanda mig i det. Så att jag har ganska jag tror inte att jag får se så mycket som händer kanske i branschen, och det är nog ingen som egentligen vågar prata om såna här grejer med mig, för att de vet att jag vill inte beblanda mig i det.
Men tror du att det är liksom något accepterat att folk som i så fall gör det pratar med varandra om det?
Absolut, det tror jag liksom, alltså, så är det väl, hur ska man annars hitta grejer?
Ja, det är för sig inte. Sant.
men jag vet inte vad det är, men jag vet nu i alla fall att vårt förbund har ju satt sig ganska hårt på tester, så de testar ju nu final, alltså alla som går till final så drar de ut liksom hälften av finalfältet hela tiden och testar. De har gjort de senaste tävlingen, vilket är bra.
Är det ofta folk torskar?
Det kommer några varje tävling och de listas ju liksom, så det är inte så kul för dem.
Hur länge får man inte tävla på då?
Förut var det 2 år. Nu tror jag det är 4 år och kanske till och med avstängt om det är för heltid eller 4 utomlandstävlingar. Så det är ganska hårt.
Mm.
Sen är det ju, polisen gör ju mycket tester också, men de kommer inte fram, för de har ju ingenting med vårt förbund att göra. Så där är det mest böter, så att jag vet faktiskt inte hur utbrott det här är. Däremot har jag ju sett att till och med bikinitjejer som absolut inte ska behöva ta såna här saker, det finns ju de som åkt fast där. Och det tycker jag är mest skrämmande. Att liksom, jag tror inte att tjejer vet om vad som verkligen händer med kroppen när man gör. Det är inte så att man kan backa bandet sen när man är äldre och liksom har förstört sig själv. Jag tycker det är jätteskrämmande.
Ja. Har du någon gång kommit, alltså blivit slagen i någon tävling av någon som du har sett så här, fan, hon har fan fuskat alltså?
Okej, okay, har någon kompis till dig?
Här hemma i Sverige vet jag faktiskt inte. Det tror jag, alltså det, jag har ingen aning. Men internationellt finns det säkert så. Alltså, ja, det tror jag.
Men är det så att det kan vara tillåtet i andra länder, men inte i Sverige? För jag vet typ USA jämfört med Sverige så är det ju mer alltså grejer som är tillåtna borta i USA är ju absolut inte tillåtna här.
Ja, men absolut. Jag tror att USA är ju så att där kan du ju faktiskt köpa saker på apoteket receptfritt. Som vi absolut inte skulle få ha i oss här. Så det är klart att det finns säkert saker där som kan gynna någon form av framgång liksom, som vi inte kan använda oss av här. Men ja, så är det väl säkert. Jag har ingen aning om hur det är i våra öststatsländer som vi tävlar mot. De är ju, många brudar är gigantiska som vi möter på EM och så här. Och det är ju också så här, ja, de har jag blivit slagna av. Men jag vet ju inte vad de har haft i gröten liksom. Det, nej. Jag har ingen aning.
De har ätit mycket gris.
Men jag vill inte spekulera det heller, för det är som sagt, det är ingenting jag kan påverka. Jag kan ju verkligen inte, alltså det är ingen idé att börja snacka om andra. Det är jag.
Det, är jag, det var lite som du sa i början, att det är du som kan påverka dig själv.
Innan jag glömmer bort det, kan du tre saker med dig, kan du nämna tre saker med dig som din omgivning kan störa sig på som har med din egentligen med personlighet att göra, som du tror så här, ja, det här kanske tar lite på dem?
Kan, ja, dels kanske att jag är så inne i det här livet, att jag verkligen jobbar så mycket som jag gör och att jag lever det här livet, att jag kanske inte har den tiden riktigt som, där kanske min familj och andra kanske tycker att de har aldrig sagt något, men jag kan ju tänka mig, jag är ingen normal människa som liksom kan åka och köra helgmys med min familj varenda helg och det är liksom, så tiden, min tid till min omgivning kan säkert folk störa sig på. Sen finns det säkert någon som retas på att jag är så jävla glad jämt. Och liksom pigg och du vet, sådär. Jag vet ju att det finns ju folk som går och stör sig. Men inte för att jag tycker att man kanske ska störa sig på det. Men det kan säkert finnas.
Nej, det är väl egentligen en positiv grej.
Ja, men det är ju vanligt att man inte stör sig på någon som liksom är lycklig.
Eller, får du mycket så här, negativa kommentarer på sociala medier? Så? Du både bloggar och har stor Instagram och så. Eller är du skonad från det skulle du säga?
Alltså om jag säger sanningen nu så kommer jag bli, får jag väl massa bara för det. Jag faktiskt, jag tror jag kan räkna på typ en hand. Alltså jag kan minnas typ 3-4 kommentarer som har varit, nej inte ens det. Alltså det har varit om min tävlingsform när jag varit som, jag blir ganska hård när jag tävlar. Och det har varit mer så där, jag vet att det har varit någon så här sjuksyrra på Facebook som inte ens har varit min vän på Facebook som är 45-50 plus som har kommenterat att det är där inte ens sant.
Troll.
Ja. Så, och någon kanske har ifrågasatt någonting när jag skrivit om något kosttillskott. Liksom.
Svarar du på sånt här?
Jag ofta ser det så sent, för det brukar komma rätt mycket diskussioner om det. Och jag har varit så lyckligt låta med de som följer mig, så de har hunnit svara åt mig. Okay, ja. Ofta så ligger liksom diskussionen, jag ser diskussionen längre ner, och då har liksom folk börjat liksom backat mig och sagt liksom, så har det varit världens diskussion. Men jag brukar kommentera, men jag brukar vända på det, så att jag är ganska ironisk när jag svarar på såna här saker. Och mer som till exempel i det där fallet, då tackar jag mer för komplimangen att hon har lagt ner sin tid att gå in på min Facebook, hittat mig, lagt den tiden på att kommentera och liksom, alltså, mer sådär. Så att jag vänder på det. Och då är det oftast ganska tyst.
Då blir det ganska otacksamt för dem att hålla på. Så är det ju.
Jag har ingen anledning att, alltså om folk vill, alltså jag ser bara så här, vill man störa sig på någon, ja, fine, gör det
då. Ja, då är det du som lägger den tiden på
att störa dig på mig. Men följ inte den människan om du tycker att det är jobbigt att se den.
Ja, det är ju ännu mer konstigt.
Ja. Så, ja, jag vet inte vad det är. Det var två. Men jag tror den största grejen är tiden liksom. Att jag inte, för där kan jag känna själv att jag inte räcker till riktigt.
Tre grejer som är väldigt bra med dig då? Då kan jag tänka mig att positivitet är väl ännu.
Ja, men det här med glad, det försöker jag ju vara hela tiden. Så det är någonting som jag strävar efter hela tiden. Att hela tiden behålla. Jävligt målinriktad. Jag ser väl det som positivt. Att jag, eller det kanske inte folk omgivningen tycker, men just det där att man... Jo, alltså jag vill alltid utvecklas på något sätt. Och vare sig det handlar om mig själv, min fysik eller mitt jobb. Och det är väl en positiv grej för mina klienter framförallt. Att jag hela tiden vill vara först med det senaste och ha koll. Liksom, och,
men skulle du säga att du alltid jobbar mot mål eller att du är väldigt dedikerad? Man kan vara målinriktad och dedikerad såklart.
Nej, mål kanske är fel att säga. För att jag egentligen bara vill... Jag kan inte liksom ha ett mål. Så här, utan jag vill bara utvecklas på alla möjliga sätt och försöka... fånga så mycket som möjligt liksom, i livet hela tiden. Sen är jag väl... försöker liksom vara... inte alla till lag, men jag försöker vara liksom... Jag är ingen sån här troublemaker. Alltså jag kan inte bråka. Alltså, jag pratade med en killkompis en dag. Jag tror inte jag bråkat med en enda pojkvän eller någonting. Jag kan inte bråka och jag försöker alltid lösa alla konflikter. Så att jag tror att det är ganska sådär hyfsat lugnt kring mig. Så, det är inte
men
så
om någon är jävlig mot dig, kan det bli så att du låter folk sätta sig på dig då?
Nej, för att jag, om jag hör någonting eller liksom hör snack eller om någonting så passerar mig som inte låter bra, då tar jag det direkt med den personen. Direkt.
På alltså, ett lättsamt sätt liksom.
Ja, innan det ens hinner bli någonting. Så att, det är klart att jag också har haft alltså, saker som har hänt i livet så. Men jag försöker lösa saker, problem innan det blir stora grejer liksom. Det för jag tror att det också har med att jag har inte tid att ha problem med liv. Jag har tid, då är det bara...
Där är dörren som Rodde sa tidigare.
Ja, sen är det väl det är ganska onödigt överlag egentligen att gå runt och ha problem.
Verkligen.
Ja, men jag tror det.
Alltså, sen vissa problem kan man inte rå för, men så här, onödiga tjafs och det, absolut. Vad har du för tips till någon som vill liksom lyckas inom den branschen som du är verksam i? För att komma så långt som du har kommit.
Man måste älska det man gör först och främst.
Varje dag.
Inte varje. Nej, men
varannan dag.
Jag har rådigt rätt till alla våra gäster. Jag tycker verkligen om det varje dag. Det är ju
ja, men det låter som en så här klyscha, men nej, men du måste brinna för det du gör. Du måste känna att det här vill jag hålla på med, och som jag sa till er tidigare att det ska inte vara någonting som man vill bli rik på i den här branschen, utan det här är för att man vill hjälpa andra, man gillar träning, aktivitet, man vill liksom träffa människor. Man måste ha ganska lätt för att träffa människor, ta människor, för att det är ju väldigt olika personer du möter hela tiden. Och sen förstå kanske att det krävs mycket tid om man vill komma någonstans här. Det är mycket, mycket jobb och mycket... hela tiden hålla sig uppdaterad och man måste orka. Det går liksom, jag tror inte på att liksom ta en utbildning, PT-utbildning och sen köra sitt race och så lalla runt. Idag finns det så många personliga tränare och hälsa och träning och sånt är så hypat, så att du måste sticka ut på något sätt. Du måste typ hitta din nisch. Det är ganska viktigt tror jag. Man måste hitta sin grej. För att du kan inte bara vara en random PT och vara jättebra PT, för du kommer inte nå ut, utan du måste hitta något specifikt. Så att, varför vill folk ha dig? Och sen tro på dig själv, som du sa. Man måste tro på jättemycket det man gör. Så att jag tror att man måste sticka ut och försöka på något sätt rikta in sig lite.
Det är väl lite så egentligen med alla de vi har haft här. De flesta människorna har ju hittat sin grej. Det är verkligen,
att de är nischade på något sätt.
Ja, de har verkligen hittat sin grej. Sen kan det ju vara allt ifrån en inre utstrålning som man har, som att folk vill bara träna med dig. Du är så jävla grym som person. Jag brukar ju säga det att alltså, är du en jävligt bra människokännare, alltså är du väldigt härlig som människa,
så kan ju folk till och med... människor överhuvudtaget.
Ja, men ibland så tänker jag så här, du kan ju vara världens mest utbildade människa, men om du är helt asocial så kommer det ändå inte funka. Det håller ju inte. Folk kommer ändå inte tro på det du säger. Och det är ju lite den känslan man har ibland inom träningsbranschen. Det är så många personliga tränare, det är så många människor som håller på med träning idag, så att alla är ju experter. Sen gäller det att försöka se dem verkligen, om det är så eller inte. Men det är lite det som jag tror, att man måste verkligen nischa sig för att nå den lilla extra
etappen. Ja, men kunna ta liksom människor, olika människor. Eller i alla fall den målgruppen som man är ute efter.
Jag tror man måste... Det har ju blivit mer, jag har ju märkt det som personlig tränare i alla fall. Man måste förstå att det inte bara är att sätta en människa i ett böjrack och lära den böja knäböj liksom på bästa sätt. Utan det är så himla mycket psykologi bakom allting. Och som ni säger, att bemöta en människa där den är och vem den än är. Alltså det är så olika typ av folk som kommer. Det är väldigt mycket psykologi hela tiden. Det är så, har man inte den, det intresset eller den orken att lyssna på en människa, att liksom hitta den där den är, då tror jag inte man blir framgångsrik av det här. Och det är det som är, det är så viktigt, det första bemötandet med en klient. Det är ju det som, det är det som skapar liksom allting hos klienten, förtroendet. Och det, det är då den väljer om den jobbar med det eller inte.
Den dömer ju dig ganska snabbt.
Ja, det är väl första intrycket överlag i livet är ju oerhört viktigt.
Ja.
Jag har hört att om du ger dåligt första intryck så behöver du 7 bra intryck på raken efter för att liksom vända det där första.
Säkert,
hur ofta får man en sån chans? Det får man
inte. 7 gånger till på det. Du får ju inte en annan chans egentligen.
Nej, men det är otroligt mycket personkemi när man jobbar så här. Man kommer människor väldigt, väldigt nära. Så det är mentalt. Jag kan nog tycka att jag kanske är mer mentalt trött efter en arbetsdag än fysiskt. Och då springer jag runt och lyfter vikt hela tiden. Tre timmar om dagen själv. Men ändå så här, just det här att det mentala. Man har liksom hängt med, man har hört om folks liv. Det är liksom, har man 7, 8, 9 klienter på en dag? Du vet, det är 7, 8, 9 liv man ska gå igenom på en timme.
Ja, men folk blir ju så där att de öppnar sig väldigt mycket när det har med alltså kroppen att göra, träning eller alltså typ frisören eller om det går att fixa. Någonting som är med din kropp. Mm. Och då blir det som att folk öppnar upp sig och berättar. Liksom
så vet ju de att det stannar här. Det här är en människa de kan prata om allt med. Jag har fått höra liksom människor som ska gå hem och skilja sig med sina män. Och det har varit liksom allt möjligt som de hemma inte ens vet om. Som jag vet om före allting händer.
Liksom. Ja just det, för det, du har i alla fall inte någon kontakt med den personen.
Nej, de kan ju bara rensa av sig. Och sen så går de därifrån och så vet de att det här stannar ju här.
Liksom. Ja.
Så att det, ja.
Men är det skönt för dig att kunna vara den personen som kan sitta och lyssna på allt det här? Eller känner du ibland att det är, idag vill jag faktiskt bara träna med dig?
Jag tycker det är otroligt skönt att veta att förtroendet finns hos mina klienter. För då vet jag att jag liksom, på något sätt är bra för dem.
Mm.
Även inte bara en som står och sparkar på dem. Liksom att tvinga dem att lyfta tungt. Men det är klart att jag ibland har sagt åt mina klienter som pratar väldigt mycket att nu får du knipa. Annars hämtar jag stereotypen.
Med glimten i ögat. Har du någon sån här ventil?
Som jag pratar med.
Ja, men som du kanske, ja men som du pratar med, eller går du och tränar med någon där du känner att du kan du vara den personen också som bara babblar på och sen.
Men inte när jag tränar tror jag.
Nej.
Jag har några vänner som står mig rätt nära och, men det är nästan så att jag hellre i sånt att ta en promenad eller ringer dem och så.
Mm.
Sen så har jag alltså den som får höra, så jag kan prata med allt om, det är min mamma alltså där. Men inte när jag tränar, då är det liksom fokus på det. Men det är klart att jag ventilerar mig också. Men jag är nog lite sådär, jag håller igen ganska mycket själv faktiskt. Jag har nog alltid varit en sån som inte belastar andra med mitt faktiskt.
Har du någon person i någon träningslivet som du ser upp till lite? Som har varit lite grann av din idol? Nu kanske det är ganska svårt att ställa den och svara på det när du har nått så många mål som du har gjort. Men har du någon som har du haft någon förebild under tidens gång?
Alltså mina förebilder, jag vet att jag har fått den här frågan några gånger tidigare i livet. Och jag ser nästan mer upp till människor som kanske inte står alltså, framför mig i liksom framgång. Utan mer kanske, ja nu ska jag inte ta min mamma så, men säg henne som startar igång träning efter liksom, någon som kanske, alltså någon som bara gör ett smärre mål, alltså ett mindre mål som för mig kanske inte är en bedrift som jag skulle göra, men man ser liksom vanliga människor göra saker. Alltså för mig spelar det ingen roll om det är någon som gör en världsnivågrej eller om det är någon som gör något på en markplansnivågrej. Bara liksom är någonting som någon lyckas med. Det kan inspirera mig otroligt mycket. Jag har inte haft, jag vet att när jag var yngre och var så frälst med gladiatorn och så hade vi ju Indra hette hon, va? Hon som gick bort här i bil och ja, det var ju Seke och den blonda gladiatorn. Jag tror hon hette Indra. Indra.
Ja, jag kommer inte ihåg. Men jag,
det var ju någon som jag såg upp till otroligt mycket. Hon hade ju en otrolig fysik och det var allting så. Men det var ju inte på den nivån att jag skulle. Det var väl att man ville bli gladiator. Eller ville liksom. Rent tävlingsmässigt så har jag liksom. Nej, jag har inte haft så. Däremot så, jag kan se upp till folk i olika perioder i livet. Olika människor som kommer och gör saker som man kanske, som inspirerar mig till nya mål och sådär. Men sen så kanske man når dit själv eller halkar in på en annan bana och kommer det nya människor som inspirerar. Det är mer inspiration tror jag än så här riktiga förebilder.
Häftigt.
Yes. Tack så jättemycket, Helene.
Tack.
Vad kul att du ville komma hit och snacka med oss.
Tusen tack för att du tog tid verkligen.
Hur når man dig? Lite hemsidor och mejladress och sånt. Mm. Sociala medier och...
Sociala medier, det är Instagram som kanske är störst då. Det är Helene Ice. Ganska...
Så gå in och följa direkt.
Ja, gör det.
Redan tror jag.
Och sen så har jag även Helene Ice understreck video där jag lägger ut träningstips.
Ja, det är Instagram också.
Mm. Och sen har jag bloggen på NJ's hemsida. Så det är nj.se. Och sen så hittar man mig under inspiration. Och sen är min webbsida, eller jag är alltså www.foreverfitsweden.com. Men där är bara kontaktuppgifter till mig nu, för att vi håller på att göra om min hemsida. Så att,
ja. Ja, Forever Fit Sweden, det är ditt företag.
Ja.
Forever Fit Sweden. Mm. Du kan inte svenska och jag kan inte engelska uppenbarligen.
Nej, jag kan inte något av dem ibland.
Ja. Men det lättaste är väl, ja men sen är Facebook och så här. Men de flesta, alltså Instagram, där ser man allt som händer i mitt liv. Så är man intresserad av resor och sånt där, jag lägger upp allting som är på gång. Är man intresserad av alla de här träningskläderna som jag bär runt, det är liksom allt som är nytt. Allting kommer först på min sida. Mm. Så att det är där det händer liksom.
Mm. Mm. Grymt.
Häftigt.
Och hittar man på Instagram och Facebook, Mitt Andra Hem, och mail mittandrahem@boxhaninge.se. Acast, podcaster.
Ja, vi finns lite överallt. Våra hemsidor är boxhaninge.se och haningetärboxen.se. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack själv.
Grymt.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.